Folkminnen, det är programmet som tar upp både gamla och nya traditioner, ibland väldigt gamla. Till exempel sagor och legender av medeltida ursprung som bara någon enstaka. Äldre lyssnare minns lite vagt från sin barndom. Ibland handlar det om väldigt nya traditioner, till exempel rykten och vandringssägner som går från mun till mun i dagens samhälle och kanske bara har ett par, tre år på nacken. Och i dagens program så tänkte vi ge exempel på båda sorterna. Vi ska återge några medeltida legender om vår Herres och Sankte Pers vandringar på jorden. Och så ska vi titta närmare på en historia som många unga tjejer i Sverige har hört och fört vidare. Den om den svenska flickan som fick ett jobb som au pair hos skådespelaren Kevin Costner.
Vår Herre och Sankte Per förekom i en legend som vi tog upp för några veckor sedan. En lyssnare skrev och berättade att hon mindes en saga om en kvinna som blev förvandlad till spillkråka. Och den vanligaste formen av den sagan det är att vår Herre, det vill säga Jesus och Sankte Per är ute och vandrar. De kommer till en bondkvinna som håller på och bakar och eftersom de har vandrat länge och är hungriga så ber de om en kaka bröd. Men kvinnan hon är snål så hon tar en pytteliten degbit. Men degbiten växer och blir så stor så att hon inte nens ger bort den. Och det där det upprepas ett par gånger och till sist får hon straffet att hon blir förvandlad till en fågel. Hon flyger upp genom skorstenen och blir svart av sotet. Men hennes röda hetta, den syns fortfarande. Och det är därför som spillkråkan ser ut som den gör.
Så har vi ett brev från en lyssnare i Arvika som bara har undertecknat brevet med signaturen Trogen lyssnare. Och han undrar om det finns fler legender om vår Herre och Sankte Pers vandring. Jag har ett svagt minne av någon annan legend om dessa båda vandringsmän, skriver den här lyssnaren. Men jag har fullständigt glömt innehållet. Kan inte folkminnen berätta lite mer om vår Herre och Sankte Per? Hur är det, Bengt? Finns det många legender om deras vandringar på jorden?
Ja, det finns en hel cykel av berättelser som har varit mycket populär i äldre tid. Inte bara i Sverige utan i hela Europa. Och det kan man gott förstå för många av dem kombinerar en from häpnad över de mirakel de uträttar med en ganska drastisk komik. En av de vanligaste handlar om hur vår Herre Sankte Per kommer till en by sent en kväll och ber om nattkvarter. De frågar först den rikaste bonden, men han vill inte ge dem husrum. Det gör däremot hans granne, en fattig torpare som tycker synd om de båda trötta och dammiga vandringsmännen. Nästa dag fortsätter de båda främlingarna sin vandring, men när torparen ska hälla upp sin säd i säckar för att åka till kvarnen, då inträffar miraklet. Säden tar inte slut, den bara rinner och rinner ner i säckarna och när solen går ner så är torparen en rik man. Ryktet om det som hänt når hans granne, storbonden. Och han ger sig iväg med häst och vagn för att hinna ifatt vandringsmännen. Och när han gjort det så ber han dem att stanna ännu en natt i byn hemma hos honom. Ja, vår Herre och Sankte Per de återvänder och övernattar hos storbonden. När de sen drar vidare nästa morgon så tar bonden fram sin pung för han tänker räkna pengar. Men ska han räkna en hel lång dag? Ja, han tänker han måste först gå bakom knuten och slå en drill. Och där blir han sen stående hela dagen. Strålen vill aldrig ta slut. Den rinner och rinner ända tills solen går ner.
Och vi kan tillägga att den här historien också finns i en version där vår Herre och Sankte Per söker nattkvarter hos två bondkvinnor. Och den fattiga kvinnan belönas med att vallmallen som hon ska mäta upp inte tar slut. Den rika vill räkna pengar men råkar ut för samma öde som den rika bonden. I gränstrakterna mellan Skåne och Blekinge där har man berättat att hennes namn var Sissa. Och på den plats där hon satt och hukande förrättade sitt behov rinner det sen den dagen en bäck som heter Sissebäcken och som utgör gränsen mellan Skåne och Blekinge.
I en annan berättelse om vår Herre och Sankte Per stannar de båda vandringsmännen i skuggan av en stor ek för att vila. Sankte Per slår sig ner i gräset och tittar på de stora pumporna som växer på åken framför dem. Sen blickar han uppåt mot ekens krona och upptäcker alla de små ekollonen som växer där. Se på pumpans späda rankor och de stora pumporna, säger han till vår Herre. Och se på den stora kraftiga eken och de små ekollonen. Borde det inte ha varit tvärtom? Innan vår Herre hinner svara faller ett ekollon ner och träffar Sankte Per mitt på hans kala skalle. Och Sankte Per förstår att allt nog ändå är vist inrättat i naturen.
Den här anekdoten den berättas också med andra personer i huvudrollen än vår Herre och Sankte Per. Vi har hittat den i en nyutkommen bok med persiska historier om Mulla Nasruddin, en skämtfigur som bland turkarna går under namnet Nasreddin Hodja och som är enastående populär i muslimska länder. Boken den heter Den oefterhärmlige Mulla Nasruddin och historierna har samlats av Idris Shah och översättningen till svenska är gjord av Claes Hylinger. I den persiska versionen handlar det inte om ekollon och pumpor utan om vattenmeloner och mullbär och så här lyder historien. Nasruddin låg under ett mullbärsträd en varm sommardag och tittade på några enorma vattenmeloner som växte i närheten. Hans tankar gick till högre ting. Hur kommer det sig, undrade han, att ett så kolossalt och imponerande träd som detta mullbärsträd frambringar sådana ynkliga små frukter? Se på den där stackars veklingen till markkrypare som alstrar sådana väldiga och härliga meloner. Så man funderade över denna paradox för ett mullbär och landade på hans rakade huvud. Jag förstår, sa Nasruddin, så det är därför. Det borde jag ha tänkt på förut.
Ja, vi har väl egentligen inga förhoppningar om att våra lyssnare ska känna till fler historier om vår Herres och Sankte Pers vandringar på jorden. De tillhör nog trots allt en tradition som hunnit dö ut. Men om någon mot förmodan kommer ihåg någon berättelse så skriv ner den och skicka den till oss. Nästa historia som vi tänkte berätta här, den dök upp så nyligen som 1994. Och inget hindrar att den kan vara sann. Det handlar om en svensk flicka som svarade på en annons om ett au pair-jobb i USA och hamnade hos filmstjärnan Kevin Costner.
Och den som vill veta mer om den historien är Mats Orveland i Sollentuna som har en hemsida på internet helt ägnad åt moderna myter. En av dem som besökt hans hemsida skriver, jag har läst på din sida nu en halvtimme och måste fråga om en skröna som jag hört. Det är den om en kompis kompis kusin eller något i den stilen som var au pair i USA och kom till Kevin Costner. Kanske du vet något om den? Min sambo hävdar att hon hörde den historien av en trovärdig kompis i Lund redan våren 94. Kompisen ska även ha namnet tjejen som råkade ut för händelsen och jag försöker få min flickvän att inse att det bara är en skröna. Och det är alltså en person som har varit inne och skrivit den här frågan på Mats Orvelands hemsida på internet som bara handlar om moderna myter. Men är det här en skröna, Bengt?
Nej, det är inte säkert. Många svenska flickor får jobb som au pair i USA och varför skulle inte någon av dem kunna hamna hos en filmstjärna? Det som är intressant det är att den här historien har verkat förlösande på berättarnas fantasi. Jag har fått mer än ett dussin brev, de flesta från unga flickor. Och där kan man se vad som händer med en sån här berättelse när den går från mun till mun. Den första som skrev var en etnologistuderande i Umeå, Elisabeth Andersson. Hon skrev till mig i januari 1994 så här. En före detta klasskompis berättade i ett brev att hennes killkompis förra tjejs bestis från Lidköping skulle åka till USA som au pair. På arbetsförmedlingen fanns en familj Brown som annonserade. Hon svarade och blev utvald, brevväxlade med familjen och pratade i telefon som alla gör och fick sin tur- och returbiljett till staterna. Men veckan innan hon ska åka ringer pappan i familjen och säger: "Vi har lurat dig. Vi heter inte Brown. Vi vill gärna att du kommer, men förstår om du drar dig ur. Valet är ditt. Du kommer antagligen att känna igen mig när vi ses." Skumt, eller hur? Men eftersom hon hade sin tur- och returbiljett så åkte hon iväg. När hon kliver av planet kommer en limousinchaufför fram och frågar om hon är Marie från Sverige. Ja, lite längre bort får hon se sin första USA-kändis, Kevin Costner. Då märker hon att han börjar gå mot henne, och resten kan du lista ut själv. Hon ska alltså vara au pair hos Kevin Costner. Hon hade slängt sig på telefonen och ringt sin mamma. "Mamma, mamma, jag är hos Kevin Costner." "Jaså, vem är det?" "Typiskt morsor."
Och så här låter historien när den berättades ett år senare i januari 1995 av Ulf Lundqvist i Hammarstrand. Jag har fått en historia berättad för mig av en gemensam tjejkompis till mig och min sambo. Hon, min flickvän, är övertygad om att den är sann. Själv är jag skeptisk. Den lyder som följer. Tjejkompisen som bor i Östersund har en bekant som jobbar på ett företag på samma ort. På det företaget jobbar en kille vars barndomstjejkompis har huvudrollen. Hon bor i Göteborg. Och 1993 någon gång hade hon tagit kontakt med ett par familjer i USA för au pair-jobb. Den ena familjen bodde i Los Angeles, hade pool, lyxvilla, ja, allt det hon hade sett framför sig tankarna. Den andra familjen bodde ute på landet i någon oansenlig by, inte alls vad hon var sugen på. Den familjen hette Smith. Hon pratade med båda familjerna över telefon ett antal gånger. Det var ju egentligen redan klart vilken familj hon skulle välja, men Mr. Smith lät ju så trevlig på telefon när han berättade om frun och barnen. Själv var han bortrest längre perioder på grund av sitt jobb. Hon var verkligen i valet och kvalet. Skulle hon lyssna till sitt inre och välja familjen Smith, eller skulle hon ta den andra LA-familjen dit hon helst ville? Efter ett tag bestämde hon sig ändå att välja att jobba hos Smith. De talades vid om allt det praktiska. Då följande samtal utspelade sig. "Jo, det är en sak som du borde veta innan du åker över till oss." "Jaha, vadå?" "Jo, mitt namn är inte Smith." "Nähä, och vad heter du då?" "Jo, mitt namn är Kevin, Kevin Costner." "Jaha, ja, alltså the Kevin Costner. Jag hoppas att det inte är något problem för dig." Anledningen till hemlighetsmakeriet var att Costners ville vara säkra på att få en seriös barnflicka.
Ja, här kan vi se hur den ursprungliga historien har dramatiserats ytterligare. Flickan ställs inför valet mellan en familj i lyxvilla i Los Angeles och en annan som bor mycket enklare på landet. Och hon väljer rätt, visar det sig. Och sen har vi det här telefonsamtalet där det hela dramatiseras i dialog. Ytterligare två år senare, i april 1997, kom den här versionen från Paula Egard i Staffanstorp. Häromdagen hörde jag en historia av en bekant. Hon hade i sin tur hört den av sin dotter. Och den löd så här. Dotterns kompis syster skulle åka iväg som au pair till USA på ett år. Hon fick erbjudande om att vara hos en familj som sades vara mycket bra och pålitlig, men familjen vägrade att uppge sitt namn. Flickans föräldrar blev något oroliga, men efter många och långa diskussioner beslöt flickan att bege sig till USA i alla fall. Och när de kom fram stod en man klädd som chaufför med en stor skylt med hennes namn på. Hon gick fram till honom och mannen tog henne till en bil, en stor fin limousin. Och när hon satte sig i bilen såg hon att den var utsmyckad med girlanger och blommor, och på en skylt stod det: "Welcome to the Costner family." Flickan hade alltså hamnat som au pair hos Kevin Costner. Ja, de här exemplen, de visar hur den här historien, även om den kanske har verklighetsbakgrund, har blivit ett stycke nutida folkdiktning som gestaltar en önskedröm bland unga flickor.
Skriv till oss om Sankte Per, om Kevin Costner och annan äldre och nyare folkdiktning, och vår adress är Folkminnen, Sveriges Radio 105 10 Stockholm.